Välkommen på andakt. En andakt från Missionsförsamlingen i Malmberget. Jag heter Theresia Lengren och du ska få lyssna på mig tillsammans med
Rickard Appelqvist med sång och musik.
Och innan jag börjar med att berätta om utifrån Hebreerbrevet så ska vi få lyssna på en sång.
Mitt liv är fullt av vägval. Jag undrar också ibland vad nästa steg ska vara. Hur ska jag ro i land? Mitt liv med alla delar, med alla krav på mig. Jag längtar efter heligt, ett ärligt ja och nej. När Herren visar vägen, vad kan jag frukta då? Jag litar på hans namn, jag vet han med mig går. Mitt hjärta väljer tro, en förtröstan utan ord. Jag vet han är min nära, var dag på denna jord. När dagarna känns långa och kraften tagit slut, mitt trötta hjärta uppfyllt av snåriga beslut, då längtar jag till friden, till glädjen som han ger. I ljuset av hans närhet jag mer av vägen ser. När Herren visar vägen, vad kan jag frukta då? Jag litar på hans närhet, jag vet han nu mig gå. Mitt hjärta väljer tro, en förtröstan utan ord. Jag vet han är min nära, var dag på denna jord. Att leva som en människa i verklighetens grav kan liknas vid en resa med båt på öppet hav. Ibland så är det stilla, ibland så stormen ur. Men jag tänker på att veta att det är han som styr. När Herren visar vägen, vad kan jag frukta då? Jag litar på hans närhet, jag vet han är mig god. Mitt hjärta väljer tro, en förtröstan utan ord. Jag vet han är mig nära, var dag på denna jord. När Herren visar vägen, vad kan jag frukta då? Jag litar på hans närhet, jag vet han är mig god. Jag vet han är mig när var dag på denna jord.
En av dagens texter är hämtad från Hebreerbrevet 5. Och jag kommer att börja läsa redan första versen, även om det i kyrkoåret är från lite senare. Men här kommer Hebreerbrevet 5, 1-10. Varje överstepräst utses bland människor, och det är människor han får till uppgift att företräda inför Gud genom att frambära offergåvor för deras synder. Han kan ha fördrag med det okunniga och vilsnegångna eftersom han själv är behäftad med svaghet. Och därför måste frambära syndoffer lika mycket för sig själv som för folket. Ingen tar denna värdighet. Han blir kallad av Gud liksom Aaron. Så är det också med Kristus. Han tog sig inte värdigheten som överste präst, utan han fick det av honom som sade: du är min son, jag har fött dig idag. Liksom han på ett annat ställe säger: du är för evigt präst, en sån som Melkisedek. Under sitt liv på jorden uppsände han med höga rop och tårar enträgna böner till den som kunde rädda honom från döden. Och han blev bönhörd därför att han böjde sig under Guds vilja. Fast han var son lärde han sig att lyda genom att lida. Och när han hade fullkomnats blev han för alla som lyder honom den som bringar evig frälsning. Av Gud kallas överstepräst en sån som Melkisedek. En överstepräst var en speciellt utsedd person och han skulle vara ättling till Aaron, alltså Moses bror. Och översteprästens stora uppgift var att på försoningsdagen gå in i templet och be Gud om förlåtelse för människors synder genom att offra. Och när han sen hade varit där så fick han förmedla förlåtelse till människor från Gud. Och man blev smord till överste präst och det var liksom så här, det var inte alla som kunde göra det här. Det är lite som att idag finns det vissa titlar och yrken där människor är utvalda att göra vissa saker. Till exempel läkare. Så överste präst var inte någonting som vem som helst blev. Men Gud hade utsett Jesus till överste präst. Och nu i den här bibeltexten som jag läste så hänvisar man ju då till en överste präst. En överste präst vars namn jag har lite svårt att uttala. Melkisedek. Han står det om i gamla testamentet. Han möter Abraham. Och han är en överste präst som beskrivs som en som inte har någon fader och någon efterträdare. Han står liksom för sig själv. Och Jesus liknas vid den här överste prästen för att han också står för sig själv. För att han är en viktig person. Melkisedek är den första personen i Bibeln som blir kallad präst. Och det här är, hände ju före innan judarna på något sätt har fått reda på hur man ska behandla och bemöta en präst. Men han liknas vid, men Jesus liknas vid honom eller kanske tvärtom. Genom hela Hebreerbrevet får vi läsa om hur Jesus är överlägsen. Hur han klarar saker som kanske ingen annan klarar. Och hur han är då som en speciell överstepräst jämfört med andra överstepräster. Men trots att Jesus är så överlägsen så prövas han. Och jag tänker om att det handlar dels om att han prövas för att visa att han är bättre än oss. För han faller inte när han prövas. Men jag tänker också att Jesus behöver prövas för att förstå hur vi känner när vi gör det. För nog är det så att vi prövas. Så här i början av fastan heter temat prövning en stund. Och visst kan det vara en prövning att börja fasta. Men jag funderar, är det i början eller slutet som det är svårast? Är det så att när det bara har gått någon dag så är det svårt? Då känns det inte lika dåligt att misslyckas för man har ändå inte klarat så länge. Eller är det så att det är svårare i slutet för att man börjar bli trött på det? Att prövas handlar för mig att stå upp för det som är rätt. En av de andra texterna till den här söndagen är om Eva och Adam och syndafallet. Om hur
De äter av den förbjudna frukten och inser att de är nakna. Och Gud frågar Adam först om han har ätit av frukten, och han säger: det var Eva som gjorde det. Och Eva får också frågan och hon säger: det var ormen som sa åt mig. Och just nu så är jag inne och funderar på det här med om vi prövas och när vi prövas. Hur mycket är vårat ansvar och vad kan vi lägga över på andra? I skolan läser mina elever just nu 1900-talshistoria, de första 50 åren ungefär. Och vi pratar om förintelsen. Och nu är det ju ändå ett tag sedan. Det var förintelsens minnesdag, men ändå. Det här med att bli åsagd eller att skylla på någon annan när man gör fel. Att prövas och ge någon annan skulden. Kan vi försvara oss med att ja, men vi blev, den där sa att jag skulle göra? Eller ska vi ändå ta vårt straff? Adam, han fick ju också sitt straff, så han kunde ju inte bara försvara sig med att ja, men Eva gjorde. Och människorna i förintelsen som jobbade med att förinta eller döda människor, de fick också ta sitt straff. Men även när vi prövas och misslyckas eller kanske inte kan stå emot, så kan vi få förlåtelse. Det är ju därför Jesus är så överlägsen, för att han dog för att vi skulle kunna få förlåtelse. Men om vi ändå kan få förlåtelse för det vi gör, vad är då meningen med att prövas? Varför kan vi inte bara skippa det och sen så kan vi få förlåtelse när vi ber om det? Jag tänker att människor utvecklas när vi prövas. Att få utforska vem man är och vad man klarar. Scouterna ska i helgen testa att göra en så kallad dygning. Alltså de ska vara uppe 24 timmar för att testa och pröva sig hur kroppen fungerar då. Prövning kan ju också vara ett slags prov, ett slags test. Att man prövas för att se om man klarar eller inte klarar en sak. Men det här är fortfarande ingen prövning där vi misslyckas. Eller där det blir fruktansvärt om vi inte klarar det. För att Jesus dog för oss och vi kan få förlåtelse för det som blir fel. Sen är det inte alltid det bästa för alla om vi misslyckas. Men vi kan ändå få förlåtelse om vi ber om det. Vi lyssnar på en sång till.
O Jesus Krist, dig till oss vänd. Din helige ande till oss sänd. Vårt lov och våra böner hör. Och själv på livets väg oss för. Låt våra läppar prisa dig. Din nåd i oss låt visa sig. Ja, stärk vår tro, upplys vår själ. Din sanningsord att lära väl. Med änglarna vi sjunger här. Gud helig, helig, helig är. I hoppet sjunger vi med dem. Vår sång hos dig i himmelen. O Fader, Son och Ande bliv hos oss med kärlek, ljus och liv. Det heliga treenighet sker pris och lov i evighet. dig heliga treenighet. Ske pris och lov i evighet.
Tack Gud för att du alltid är med oss när vi prövas. Hjälp oss att stå emot prövningar i den utsträckning det går. Och hjälp oss att förstå att vi kan få förlåtelse och få en ny chans om det inte går som vi vill. Men beskydda och bevara oss ändå från att prövas så det skadar andra. Och hjälp oss att stå för våra misstag när vi väl inte har lyckats. När prövningen gick över våra huvuden. Tack för att du dog för oss. Och tack för att du alltid är med. Jag ber för de prövningar som står inför oss. Jag ber också för att vi ska kunna möta varandra på ett bra sätt. Både människor vi känner och inte känner. Människor i olika åldrar. Hjälp oss att sätta oss in i andra situationer för att kunna göra det rätta. Hjälp oss att be om förlåtelse när vi behöver. Jag ber att fler människor i våra sammanhang ska få höra om dig. Och känna sig att det här är någonting de vill utforska mer. Jag ber att de ska känna sig välkomna när de kommer in i våra kyrkor. In i våra samlingar. In i vår gemenskap. Du ser att det finns så sjukt mycket som vi skulle vilja nämna för dig. Du ser krig och konflikter i världen och hemma omkring. Du ser människor som inte mår bra. Och du ser orättvisor som finns i samhället. Men du ser också det som vi är tacksamma för. Det som vi gläds åt. Och jag ber att du är med i det. Så lägger vi den närmaste tiden i dina händer. Amen. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Faderns, Sonen och den heliga Andes namn. Amen. Jag hoppas att du kan se något positivt i att prövas. Men att du också kommer komma ihåg att det inte är ett misslyckande. Och att du inte blir oälskad för att du inte klarar det. Men gå in med en positiv inställning och försök. Så kommer du långt. Tack för att du har lyssnat. Hej då.